Då säger vi hjärtligt välkomna efter ett 2 veckors långt break sen senast. Kul att vara tillbaka. Det är tidig måndag morgon. Nästan lite frost på rutorna här i Göteborg. Och Johan, du sitter mitt emot mig igen. Vilket jag är glad för.
Ja.
Så det till.
Jo, det är bra. Jag hade en något slitsam helg. Jag var själv med 2 barn som var lite sjuka.
Låt oss höra mer om detta.
Men det jag skulle säga var att därför så var jag glad att tidigt få ta cykeln hit. Och jag kände att jag hade skjuts i tramporna. Jag har bestämt mig för att när jag är ute och går eller cyklar så ska jag lyssna lite mindre på prat och lite mer på musik. Jag försöker återupptäcka musiken.
Och får man fråga vad du har lyssnat mest på nu de senaste dagarna?
Nej, men jag har faktiskt gjort lite så här spellister till och med. När lillan har sovit. Uh-huh. Och bara det återupptäckte jag hur kul det var att göra det. Det blir en aktivitet i sig. Men på vägen hit så hade jag bra, då lyssnade jag på en gamla dängan Enköpingståget av Totte Wallin som jag kan kolla upp. Och när jag hade då bra skjuts och skulle stanna vid en väg så blev jag framvinkad av en bilist. Och det var Thomas Ravelli.
Ja,
tror jag. Det kan ju varit Andreas då. Uh-huh. För sig. Men Göteborg, det bör vara Thomas.
Uh-huh. Var det tummen ut för en Thomas? Han känner inte igen dig.
Nej, det tror jag inte. Men han vinkade fram. Det såg ut som han pratade i telefon samtidigt. Uh-huh. I en sån här snäcka. Uh-huh. Kanske hade några sån här meddelanden, memos. Några hälsningar. Han är väl med där?
Just det. Ja. Det är klart han är med där.
Ja. Nu är jag på memo. Och därför känns det jättetrevligt att få åka hit idag. Det är, alltså, jag har inte så många att prata med vuxen på dagarna. Så jag är också mer sugen att, som vi har sagt tidigare sådär, man kanske inte tar upp, det har vi redan pratat om på redaktionen, men nu pratar vi inte om någonting. Så nu kommer man hit helt blank. Vill du börja då? Vart vill du gå in i?
Ja, ska vi ändå, det är också sådär, vi har varit lite rädda för att kanske ta i current affairs i den här podden, kanske lite för ofta. Och det som har hänt nu då, framförallt då sedan Zlatan twittrade ut igår att han tyckte att det var ett jävla skämt det som pågår just nu i landslaget och riktat om mot landslagsledningen och i relation till att inte Kulusevski fick starta matchen mot Frankrike på Friends i lördagskväll.
Nu kan det ju vara så också att det har väl hunnit spelas en match mot Portugal, va? Mm. När folk lyssnar på detta.
Det kan jag ha varit bänkade en gång till. Då blir det jävla liv.
Ja, det kan ha varit fler turer eller så har allt lugnat ner sig, vilket väl är troligare. Men när vi träffas så var det väl något av en dramatisk söndag då. Landskamp på lördagskvällen. Tidigt på lördag morgon 08:23 så skickade du till mig har du fattat Nations League? Det var roligt med att det var tidigt på lördag morgonen. Du är ledig. Så framför mig hur du liksom har sovit dåligt hela natten.
Jag anledningen till att jag gjorde det här var att jag blev påmind ännu tidigare, kanske 07:30 av vår kompis Erik E. Almqvist som skickade till mig, har du fattat Nations League?
Alltså du drog den bara vidare?
Och då vaknade jag till lite grann och började fundera, så, vad innebär nu den här matchen mot Frankrike egentligen? Och jag hade inte svaret. Och därför så tänkte jag...
Men spelar det så stor roll?
Nej, men gör det inte det? Lite grann inför vilka känslor man har när man sätter sig där i soffan på kvällen. Ska man ändå tycka att fan, det är viktigt att vi vinner idag? Det påverkar ändå ens inställning lite grann.
Det är väl det här, det är svårt att hålla dem som är lite halvt intresserade och bli fullt intresserade när man helt enkelt måste in. Är det en viktig match? Det kan bli det. Hur då? Ja. Så här, om vi vinner? Ja, det är inte säkert, men det skulle kunna bli det framöver, om ett år.
Ja, men precis. Va? Ja, men för min pappa skickar ju på kvällen, han skickar aldrig sms, men han skickar också på kvällen, mitt under matchen så. Jag fattar inte Nations League. Är den här matchen mot Frankrike viktig? Och fortfarande då så hade jag inte riktigt svaret. För det är ju det. Och sen så kan man göra sig lustig. Så fan, det är inte så svårt att ta reda på det egentligen.
Nej, det känns också lite trött av oss att sitta och så här.
Men ja, precis. Och jag fattar ju det. Om man verkligen vill förstå så kan man förstå. Men det jag inte kan på något sätt acceptera, det är ju att det är så jävla mycket fallskärmar i det här. Även om man förlorar så behöver inte det betyda så mycket. Man får nya chanser ändå. Det är ju ändå så att man bara ger sig lite bättre förutsättningar. Att nå till exempel nu då VM 2022 i Qatar.
Allt blir ju lite i och med att det inte har spelats EM.
Ja, allting blir ju så luddigt och det är därför som man inte kan ta det riktigt på allvar. Och man kan också då tänka sig, borde man spela landskamper nu med tanke på att det är så vissa ligor precis satt igång, vissa ligor drar igång nu till helgen och det som vi ser här i Sverige till exempel som har liksom...
Med överklaganden och flyttade matcher.
Man får inte ihop trupper och sådär. Det känns som att det är fullkomligt kalabalik. Och då kan man tänka sig, den här Nations League då, som man känner att det är väl ungefär lite kul om man vinner, inte hela världen om man förlorar. Måste man spela det nu? Det är ju en sak man kan ha med i bakhuvudet. Kanske.
Med landslagsfotbollen överhuvudtaget. Ja. Nej, det är ju särskilda. Jag såg att vår vän Henry Winter, eleganten, han skulle åka till Island för att täcka Island, England då.
Ja,
just det. Där väl England avgjorde med 1-0 sent. Mm. Så att Hamrén sa att han aldrig varit så besviken. Han tog det ju absolut på allvar då i alla fall. Ett fascinerande citat. Jag har ändå varit med om en del. Men
never been
han aldrig
so
varit så besviken. Uh-huh. Men han fick då åka till Reykjavik typ 5-6 dagar innan Henry Winter. Och göra en hälsokontroll. Och när han gjort den så fick han låsa in sig själv på sitt hotellrum i 5 dagar. Mm. Och sen fick han grönt ljus för att täcka matchen då. Så man lite, behövde du åka dit? Så.
Man vill ju ändå, nu är ju han på The Times. Man vill ju ändå tro att redaktören på The Times har sagt att nu måste du leverera eleganten en 5+ krönika. Du ska vara där i 5-6 dagar, du ska ta hotellrum för dig, traktamente. Och så kommer han hem med en 3+. Krönika.
Ja, man skulle kunna då säga att han är kanske van att jobba hemma då, eller att inte, i och med att England har haft rätt hårda karantänregler och folk har fått stanna hemma, men då kan man lika gärna säga att han skulle kunna just ha stannat hemma istället för på ett hotellrum på Island. Men i och med det som hände då sen så blev det ju mer liv om det här än vad man kanske trodde innan då, som började som en liten skakning när först Dejan Kulusevski då först inte finns med i startelvan, sen får hoppa in i 70:e och sen gör den här intervjun då med Frida Nordstrand där han säger att han är besviken, och så använder han ordet chockad då. Och det är väl hela grejen här, va?
Ja, det är ju det som sätter igång. Ja. Alla som fram tills dess har inte, visst, det har surrats lite grann, det noterade man så, fan vad trist, fan vad typiskt Janne. Mm. Man måste liksom
typiskt svensk.
Ja, och så Sebastian Larsson kommer då lite grann i lite grann i skottspluggen där kanske också. Med tanke på att det är väl hans plats som man tänker att Dejan skulle tagit. Men absolut, chocken där. Men det kändes ändå som att det var under kontroll fram till att Zlatan twittrar ut.
Ja, men det drog sig ganska mycket på den där intervjun. Mm. Att det var ju bra att han sa som han kände då, Kulusevski. Att han tyckte det känns bra på träningarna. Och att han var förtjänt av att spela. Jag har sagt det till dig tidigare. Och jag vet inte om jag har sagt det i podden, men ibland så, vi sysslar ju med att ta in citat, bland annat. Men ibland är citat, men de vet inte alltid riktigt vad de säger. Mm. Han var ju besviken, men när han var ordet chockad då, det är möjligt att det betyder mindre i hans värld. Mm. Det vore spännande om han verkligen var chockad. Mm. Så kan vi få en filt till Dejan? Någon slänga av, han är helt paralyserad här. Vad är det för dag, Dejan? Hallå? Hallå? Så. Det var ju inte så, utan han var besviken. Och man skulle då kunna, i samma intervju säger han också att han accepterade beslutet. Mm. Men det är ju så att säga ingenting man drar på. Nej. Om de hade dratt på Sportbladet, Expressen eller andra tidningar att Kulusevski accepterade beslutet. Men det gör man ju inte såklart.
Men är besviken.
Ja, men när man säger, men när han säger chockad, ja, då är det ju det man drar på.
Nej, det var det jag tänkte också, för att man tänker direkt att jag gillar ju dig, det lilla jag har liksom sett av honom när han pratar. Så har jag ändå känt att det känns som en rätt härlig kille, och han känns också så lite oförstörd. Trots att han redan är i en ganska förstörd värld, alltså i den yttersta världsfotbollen, nu i Juventus då, så är han ändå rätt oförstörd. Men just när han använder ordet chock så känner jag att man ska inte dra för stor växlar av det. För att det är ju precis som du säger, det är inte så att han blev helt vit i ansiktet och trillade av stolen när han fick reda på att inte han skulle starta. Så att han är ju inte chockad. Det är ju bara kanske ett ordval som blev lite fel.
För det här blev ju som två olika diskussioner lite bland de som följde landslaget då. Skulle Sverige blivit bättre mot Frankrike med Dejan Kulusevski som har haft en jättefin säsong då i Italien och nu ska spela i Juventus? Det vet vi ju inte. Men rätt mycket bottnar en besvikelse över att det inte varit landskamp då på, vad är det, 10 månader eller någonting. Vi har hört om den här killen som har gått bra. De som är väldigt intresserade har till och med sett honom spela ganska mycket, kanske i Parma. Men rätt många har kanske läst, sett någon highlight sådär. Vi vill se honom nu. Alltså jag tror inte så mycket att folk tänker att det blir absolut bättre eller sämre med honom eller inte. Men framförallt är det, men nu vill vi ju se honom.
Mm. Precis.
Det är liksom, det är nästan mer än att liksom så här, blir det bättre, skiter vi inte lite i det?
Ja, och så har man i den vågskålen, vi vill se honom, så får man se Sebastian Larsson istället.
Vi har sett honom.
Vi har sett AIK prestera.
Ja. Ja. Jag kände ju så med att så här, det ska bli kul att se vad han kan göra.
Ja, ja.
Och sen så försöker man då liksom låta lite mer sansad och säga att det skulle blivit bättre därför. Det kanske hade blivit. Och sen, herregud, alltså han fick hoppa in i 20 minuter. Alltså det är väldigt troligt att han kanske har startat en match nu mot Portugal när vi sitter, eller i alla fall fått mer speltid. Det är ju inte jättesvårt att tänka heller att om man inte har haft landslaget samlat på nästan ett år och ändå ska spela ett EM snart, att det kan ju också vara så att för de här gamla då, med Sebastian Larsson, Lustig och de som har varit med länge, Berg och så, det kan ju också vara så att han vill se, kan lita på de här? För honom vet jag ju, han kommer få mina chanser. Han, alltså, det är klart att det är en Kulusevski kommer spela EM om han inte blir skadad eller så. Men det är ju mer så, det har gått så pass länge. Flera av dem har inte spelat mycket. En del har spelat i Allsvenskan utanför publik. Nu möter vi världsmästarna Frankrike. Håller de här i mitt spelsystem fortfarande? Ja, det är inte jättekonstigt att man vill kanske säkerställa det först, va?
Nej, och man blir ju inte så. Man blir inte chockad.
Nej.
När man vet hur Janne och Wettergren resonerar. Och hur man har sett att de har nått sina framgångar med detta landslaget. Det är ju liksom säkra kort. Man vet vad man får. Det är ju hela den liksom metodiken som de jobbar utifrån.
Ja.
Så att man blir inte chockad. Men jag förstår att man blev besviken som supporter också. När man inte får se den här dagen. Ja. Det här fenomenet som alla har snackat om. Som inte så många har sett. Man ville se honom och så får man inte se honom.
Men jag tycker också, för man säger då att ja, men så länge, och sen kom den här Zlatan-grejen med hans tweet då. Tror du han skrev den själv eller? Eller hur funkar det där?
Du?
För det var ju en intressant utformad tweet.
Ja, jag blev faktiskt precis så, radbrytningen.
Ja, precis.
Jag säger det.
Ska vi läsa upp tweeten här? Vilket jävla skämt, punkt, nyrad. Ytterligare ett bevis, punkt, nyrad. Och här är han ju verkligen lite daterad kvällstidningskrönikör. Inkompetenta personer på fel positioner som kväver svensk fotboll, punkt. Tre meningar med tre nya utgångar.
Mm.
Och sättet han...
Stringent!
Ja, det är det ju faktiskt.
Ja, det är det.
Det är väl jävla som kanske... Hade det varit lite daterad kvällstidningskrönikör så hade det varit... J-L-A. Du vet att till och med, jag tror Esk fortfarande kör med det när han skriver, när han vill skriva fan, då är det F-N.
Ja, tror du för Lund också? Den?
Nej, jag tror att han vågar skriva ut svordomar. Okay, men Esk vet jag ändå är liksom, det var väl själva F-N.
Jag kan ändå uppskatta det.
Ja, det är någonting, det doftar ju lite Åshöjden. Men det var det första jag tänkte, att så här brukar inte Zlatan uttrycka sig lite. Det är möjligt att han har någon tweetmaster.
Mm.
Och då är det ännu roligare om man går och dikterar. Ny utgång.
Ja. Ja, nej, men det blev ju direkt när man såg denna. Så kände jag, fattade jag ju vad som kommer hända. Sen så kunde inte jag ha, jag hade inte tillgång till min telefon sen på 5-6 timmar. För jag hade en sån fotbollsdag igår, laget som jag tränar. Så jag kollade inte förrän på kvällen. Och då såg man ju liksom att alla, och till och med att det var en presskonferens då där Janne hade bemött det här. Och man såg i Grettia, det såg ut där Gustav Svensson var väl också uppe på podiet. Och så, och man såg att alla hade tyckt och alla hade tänkt till om det.
Och jag tror att det inte var planerat att Janne Andersson skulle mött pressen heller, utan Wettergren. Men
ja,
att de svängde om där.
Ja, det var så.
Han kände nog så pass mycket att det här, han fattade väl vad det skulle handla
precis.
Om.
Ja, precis. Och sen så förstod jag... Det förstod inte jag när jag läste den där, utan det förstod jag sen på kvällen då, att man började blanda in det här som Zlatan antydde. Det var väl Expressen med Noah Bachner för förra hösten kanske det var. Det här lite grann med att
ett år sedan är det nog ungefär.
Kanske drag av rasism och sådär i landslagsledningen och så, att man behövde motbevisa och så, bara för att man inte heter Svensson eller Andersson i efternamn och så.
Och där ju Zlatan själv inte hade gjort sin läxa för att argumentera.
Ja, vad då? Det, den gången.
Det gick att visa upp ganska mycket.
Men sen så, för det, den kopplingen gjorde jag då. Gjorde du det direkt?
Nej.
Att nu kommer detta lyftas upp?
Nej.
Nej,
men jag förstod ju det. För jag såg lite av den här presskonferensen. Det var den andra frågan, tror jag.
Mm.
Väldigt lång inlindad fråga. Men där det var med mångfald. Många reagerar. Kan det vara... Det egentligen frågan var, är du rasist, Jan Andersson? Så här. Och där får jag säga att han behöll ju lugnet. Men har man träffat honom lite och vet, så är klart att han var, känner sig arg inombords. Det sa han väl också så där att... Jag kan sitta här hur länge ni vill. Vi kan prata om det här imorgon också. Skulle hellre prata fotboll, men ni bestämmer. Och folk får tycka precis som de vill. Men jag kanske blir lite irriterad om ni ska antyda såna här saker. Mm. Ungefär så,
ja, just det,
sa han då. Det är två olika diskussioner.
Ja,
det är klart att
olika.
Vi behöver prata mångfald.
Ja,
så. Men att använda det här som språngbräda känns ju tarvligt.
Liksom. Ja, precis. Min spontana tanke var väl att när han pratar om att det är inkompetenta personer. Där tycker jag att han faktiskt slår lite i luften. Och träffar inte riktigt bollen. För att, vad har han för belägg för det att de är inkompetenta? Om man ser på vad de har presterat med landslaget. Det kan man inte säga att de är inkompetenta. De har gjort precis det man kan förvänta sig och lite mer.
Jan Andersson kanske inte är personen som kommer liksom starta ett helt nytt sätt att spela och en fotbollsrevolution, det kommer han ju aldrig vara. Men han är ju dokumenterat skicklig då på att göra mycket av det han har. Men jag tycker också att, för det blir ju också då de som vill kanske försvara att så länge det handlar om resultat och så länge resultat att visa upp, så kommer han kunna fortsätta på samma vis. Och det har han ju onekligen resultat då, med kvartsfinal i VM och gått till EM och sådär. Men det är väl inte bara, så där som man ju på Lagerbäcks tid, har det inte varit ganska mycket roligare att följa landslag? Jag tycker liksom att det har varit, och vi har fått se Isak och Quaison. Jag tycker det är lite mer än att det bara, för det låter lite som att det har varit konstant dödgräva fotboll, men att vi har gnetat oss till två slutspel.
Absolut.
Så det är inte bara det här, han gör resultat. Det är klart att det har inte varit bra hela vägen, men på det stora hela har det varit många bra fotbollsmatcher av ganska på pappret begränsade personer.
Ja, jag menar, landslaget har ju trots allt gjort resultat under Jan Anderssons tid, när Zlatan inte varit med, som Zlatan inte nådde själv under alla sina år i landslaget. Och då var det ändå supersweet, så det var ditten och datten och så. Så att, där tycker jag faktiskt att han inte träffar målet när han kastar ut den pilen.
Nej, det är ju också sådär, och det, ingen ville ju ta Zlatans namn i munnen. Janne gjorde inte det, och jag tror inte någon av de spelarna som pratade
sen
gjorde det heller. Och Janne säger att folk får tycka som de vill, och bryr mig. Men det är klart att det är något sorgligt med att den meste målgöraren någonsin tycker så här.
Den bästa någonsin tycker så här.
Ja, det är ju inte vem som helst som tycker. Jag tycker också, för det blir också lite sådär slentrian mot kvällstidningar som drar på. Vissa grejer får ni att dra på sådär. Men det är klart att det blir en grej när Dejan Kulusevski säger att han är chockad. Och det är klart att om Sveriges kanske största någonsin uttrycker sig så här, man tiger inte ihjäl det. Liksom. Nej. Man kan spinna det på olika sätt. Man kan ju vara som FC Barcelona. Det tyckte jag var kul. Jag vet inte om du såg det. Men hela den här, det har ju hänt mycket grejer sen vi satt här sist.
Gud, ja.
Men hela den här Messi-soppan då. Ja. Som då slutar med att han gör den här intervjun med Goal. Var det va?
Mm.
Som i sin push skriver ut att han är get.
Goat. Så det.
Det kanske inte kommer att bli de tuffaste frågorna. Känner man där. Men i den så, ja, du läste ju, du kanske läste den, och du läste säkert vad som har citerats. Så att det var ju många hårda ord mot Barsas ledning, och han känner sig sviken, och särskilt av presidenten då. Och då väljer ändå Barsa, det officiella då, FC Barcelona, och sammanfattar det med deras tweet efter den här intervjun. Att det är så här, blått hjärta, rött hjärta, Leo Messi : I will give it my all. My love for Barca will never change. Alltså man väljer ut det som passar en. Liksom så.
Riktig tabloid.
Ja, och så skulle man kunna ha gjort då också här. Men man går ju på det som är mest sprängstoff. Mm. För att det är inte så konstigt. Men poängen här bara var att man, det är också löjligt att låtsas om som att han får tycka, varför skulle vi bry oss om det? Fan, jag bryr mig om det. Jag tycker det är lite sorgligt att Zlatan, för det känns som att hans eftermäle blir tristare. Liksom.
Ja, ja. Och det
och det doftar också bitterhet. Liksom.
Ja, det har också spår av det som man gjorde inför VM i Ryssland. Ja. Han höll på och inte gav tydliga besked huruvida han var intresserad ens av att vara med i ett landslag. Eller om han var aktuell och han höll på att flirta och höll på att insinuera om att beslutet var hans och så. Och det var ju någonting som landslagsledningen behövde lägga rätt mycket tid på. När det väl var landslagssamlingar och behövde liksom värja sig från olika typer av frågor och frågeställningar. Så de kände att fan, vi behöver inte lägga tiden på det här och så. Fokus kanske blev på lite. Och då var det ju rätt många då som kände liksom, fan, det var också. Då höll han på att lansera sitt bettingbolag och sådär. Var det därför han höll på och skulle vara i ropet så? Men kände att fan, vad har du för liksom, vad är egentligen din inställning och avsikter med det här? Och nu då, när han gör den här då, så är det också så, han vet ju direkt vad han gör. Han är ju den största. Man vet om att han har med sig jävligt många tusentals svenskar i det här som blir vansinniga och som håller på att försöka liksom fäktas på något sätt. Och han tar ju inte något som helst ansvar för kommande dagar nu på den här samlingen. Då, om man då vill tro att Nations League är viktigt, så är det en viktig match här på tisdag kväll mot Portugal. Det som allting kommer handla om här nu är ju det här. Och han tar inte ansvar för det. Han bara lägger ut den här och sen så kommer han lägga locket på säkert nu. Sen kan man vända på det och tänka sig att Zlatan, okej, om han känner nu så starkt för det här, om det är någon typ av grej som han verkligen känner för så starkt, om man vill stå på det benet och resonera, så kan man tycka, ja fan, det är väl bra då att han använder sitt Och att han liksom väcker någon typ av debatt och sådär. Men sen så, han är inte med i debatten själv sen ju.
Nej.
Det är det som är problemet tycker jag. Det är skitbra.
Ja, men det är också en taskig, det är taskigt. En sån debatt kan vi absolut ha. Och det kanske är jättebra att han tar den om vi ska prata mångfald. Och det kan ju vara på ledarnivå inom förbundet och sådär. Men när man använder den här, liksom, ska vi ens säga petning? Jag vet inte, det blir lite konstigt för han har inte spelat innan. Men vi fick inte se Kulusevski från start. Men använder den frågan som, och tar spjärn mot den, då blir det oschysst. Liksom. Mm. Det blir oschysst mot Kulusevski tycker jag. Det blir oschysst mot alla de här lagkamraterna som nu bara måste prata om sånt här. Och det blir oschysst mot Janne och egentligen mot alla liksom. Och sen försvinner han igen.
Mm.
Och här sitter vi och pratar om det. Men ska vi stänga boken med ett, ytterligare ett citat? För jag tyckte Robin Quaison, jag tror han chattade med Sportbladets läsare på söndagkvällen.
Men de gör det fortfarande, de får med dem där. Alltså. Ja. Det är ju otroligt. Alltså.
Men då sa han...
Kakembo ringer Sportbladets sportchef till KP. Nu vill vi ha en chatt här med dem, vem skickar det?
Ja.
Quaison tar vi. Ja, okej, okay. Kör Quaison.
Den gamla chatten. Ja. Ja. Men då sa han så här, Quaison om Zlatans utspel. Och så säger Quaison, han får säga vad han vill. Men det kan bli irriterande när man sitter här och får höra sådana saker hela tiden.
Mm.
Ja, det är väl precis så.
Ja.
Eller?
Ja.
Det är ju bra sagt.
Han stänger boken
här.
Ja. Johan, vi gör det här avsnittet i samarbete med C More. Och snart då den nya säsongen av La Liga och Serie A igång. Och C More visar alla matcher. La Liga börjar nu på fredag den 11 september med matchen Granada-Athletic Bilbao. Och på söndag möter Alexander Isaks Real Sociedad-Real Valladolid på bortaplan. Serie A börjar en vecka senare, lördagen den 19 september. Zlatans Milan möter Bologna på hemmaplan och i den första omgången. Övriga matcher i denna omgång är bland annat Juventus, Sampdoria och Lazio Atalanta. Simon visar dessutom samtliga matcher från UEFA Nations League i början av oktober. Och glöm heller inte att SHL har premiär den 19 september. Gå in på simon.se för att läsa mer. Vi har också detta avsnittet i samarbete med Hattrick. Och i helgen avslutades allsvenskan i fotbollsmanager-spelet Hattrick och det blev spännande in i det sista. Stockholmslaget Smoking-lirarna toppade tabellen inför sista omgången. Men där ställdes man mot sina främsta utmanare, Västergötlands stolthet, CAJ Mackers. Mackers hamnade i underläge men lyckades kvittera och sedan också säkra seriesegern med sitt 2-1 mål med bara 10 minuter kvar av matchen. Vi gratulerar Mackers manager till den första allsvenska segern efter 17 år som Hattrick-användare. Är man sugen på att testa Hattrick? Spelet är alltid gratis. Man reggar sig på hattrick.org/offside innan nästa säsong startar. Så får du dessutom en välkomstpresent. Välkommen, hälsa Hattrick.
Vad jag säga apropå den här Messi-grejen då, som jag tänkte inte vi skulle fördjupa oss i. Men bara som en liten slaggprodukt av den så har jag tyckt ganska synd om dansken Martin Braithwaite i dagarna. Vet du varför?
Är det för att han ville gärna ha nummer 10 eller?
Ja, precis. Ja, men så här var det då. Martin Braithwaite anslöt ju då till FC Barcelona i, jag tror det var vid årsskiftet. Och det skedde ju tack vare någon spansk regel att de fick värva utanför fönstret på något sätt. Något undantag att de verkligen behövde. Och han har ju blivit något av, om man har skrattat lite åt i Barcelona, att är han verkligen Barça-mässig?
Mm.
Nej. Och han stod för någon väldigt slarvig mottagning som blev viral. Folk skojade, är det här Cruyffs återuppståndelse och så. Inte hans fel. Och så kommer det ut då att den som kanske är lägst i rang bland de mer offensiva i spelartruppen. När det stormar som mest kring Messi, ska han stanna eller inte. Så är det då, jag tror de heter 20 Minutos, spanskt mediekanal. Som rapporterar om att Martin Braithwaite ska ha framfört önskemål om att få Messis tröja nummer 10. Ifall det blir så att Messi lämnar. Det här plockas det upp. Jag läste om det i den utmärkta Headlines. Som Pavlidis sköter på fotbollskanalen. Och jag såg även då att det plockades upp av medier i andra länder. För det är ju en tacksam sak. Och det är fritt fram att börja rågarva då.
Mm.
Ska han ha nummer 10? Och jag tänkte direkt att det finns inte chans att det här har hänt.
Mm.
Jag tror inte på det här. Mm. Det är en sajt, eller jag vet inte ens, jag vet inte så mycket om de här 20 minuter som de heter. Men det är klart att han inte har gått fram och sagt att jag vill ha nummer 10 om Messi sticker. Det är klart det inte har hänt.
Nej.
Men det sprids då ganska mycket. Och jag kan tänka mig att det här blir fruktansvärt pinsamt för Martin Braithwaite. Det är nästan värre än om han skulle gjort en Harry Maguire på ett sätt. För det är så liksom...
Också hänt sen vi spelade in senast.
Ja, ja där har jag sämre koll. Vad har det egentligen hänt? Kan inte du dra den på en minut? Jo, jag vill.
Han är på Mykonos.
Ja.
med sin brorsa och deras gemensamma polare har en kanonkväll.
Vad betyder det?
Ja, men det är en riktigt blöt kväll. Mm. Det är flaska efter flaska. På tal om flaska efter flaska så måste jag bara berätta. Jag har sett den här blågula drömmar senaste veckan. Ja. Minns vad detta är, va?
Absolut. En serie när de följde då väldigt lovande svenska spelare när de var kanske 15.
Ja, precis.
Var det till och med i pojklandslag då?
Jajamän.
David Fjell var väl instrumental i detta?
Ja, precis. Dobb Produktion där var med och gjorde denna i samarbete med SVT.
Kristoffer Olsson var en av dem.
2011, sen 2013 och sen var det 2014. Så det var liksom 3 år där de följde de här. Så det börjar med att de är 14, ska fylla 15. De är på det här sannapsläget. De bästa killarna från varje distrikt skickas dit. De är typ 300 killar. Och man får följa då några stycken. Och så börjar man liksom zooma in lite grann på några som sticker ut där. Så man kanske fattar att de kommer komma lite längre. Tankovic är en av dessa. Kristoffer Olsson är en av dessa. Bland annat Piotr Johansson är en av dessa också. Givetvis så går det ju jävligt bra för några stycken. Går inte alls bra för några stycken, vilket är intressant faktiskt. Det är en annan diskussion som vi inte ska fastna i, men det här P15-landslaget där de då slutar med att de tar ut 18 stycken killar. Första landskampen är mot Finland och han som blir utsedd till bästa spelaren i en av matcherna där. Han spelade division 2 idag. Han spelade division 2 när han var 18. Så han var jävligt bra då när han var 15, men har aldrig kommit högre än till division 2. Och de är ganska många om det. I alla fall, på tal då om flaskor, Harry Maguire ska snart komma dit. Ja. Fortsätta den lilla berättelsen.
Ja, och sen ska vi tillbaka till Martin Braith.
Precis, ja, precis. Vi har många sticks på här nu. Ja. Så är det så att Tankovic, som ju senare går till Fulham, har lite kämpigt där. Börjar ju ganska bra för att göra debut i Premier League, tror jag, på Old Trafford mot Manchester United. Så byter de tränare. Felix Magath kommer in, gillar inte honom lika mycket. Tankovic, han får inte spela så mycket. Så berättar han då att han ibland följer med de etablerade Premier League-spelarna. Han har inte en körkort, han går och tar liksom tåget till Fulhams träningsanläggning. De andra glider in i sina Bentleys och Rolls Royce och sådär. Så berättar han om att han varit med ett par gånger, de här etablerade spelarna, på nattklubbarna i London. Och när han berättar då om hur de spenderar pengar, vilka brudar de får, hotellrum, hur mycket de kostar efteråt så. Och det är spår av Kulusevski i det, sådär att han nästan är chockad.
Ja, så mycket, ja.
Han kan inte förstå att även om man tjänar de här miljonerna så, där, så kan han inte förstå att man lägger 25-30 tusen, ännu mer än så som Tankovic säger, på en kväll ute. Och då kommer jag tillbaka till Harry Maguire. Det var rätt fint bara för att...
Du menar att de beställer in flaska på flaska?
Ja, det är så. Och det är sånt jävla Tankovic. Storögd, men ändå han kan inte förstå. Han kommer aldrig bli den typen. Även hur mycket pengar han än tjänar så kommer han aldrig bli den som kommer leva det livet.
Ja, nej.
Men Harry Maguire levde det livet när han var på Mykonos. Och det blev en blöt kväll och det blev på nattklubb blev det lite turbulent. Och det kommer dit poliser. Försöker skingra folkmassorna varpå då det ska ha sagt stena. Och det andra.
Enligt en polis så skrek det bland annat då fuck the Greek civilization.
Ja.
Vilket jag inte är ute efter att försvara Maguire, men det är ju slagkraftigt.
Men det är också lite som Braithwaite kanske. Han har inte sagt det. Fuck the Greek civilization.
Men det där vill jag tro att han har sagt det. Att vara så närvarande i stunden.
Det var väl det som var lite oväntat. För Maguire har ju alltid haft, eller alltid, men det har ju funnits de engelska landslagsspelarna som har haft mer bad boy aura än Harry Maguire. Han har varit ganska skötsam, om man har förstått. Ganska så prydlig. Så, inte kanske sådär internatskoleaktig, men åt det hållet mer. Så därför så var det så oväntat att det var just han som kanske eventuellt sa fuck the Greek civilization.
Det är svårt att säga det utan att skratta.
Nej, men han dömdes villkorlig dom då, ska väl överklagas och så. Han satt ju i finkan där något dygn. Och,
han dömdes på 3 punkter, va? Ja. Också för våldsamt motstånd. Så liksom, det var ju några jobbiga dagar där.
Ja, och sen då och stod det i kontrast då i samma veva så är det då Vigge springer i kapp någon tjuv i Västerås som har snott någon 90-årig dams väska och blir hyllad för det och så, tjuv och polisen där och så, men ja.
Jag tror inte att detta hände med Martin Braithwaite, att han gick fram och sa så, men det är ju så perfekt, va, med någon som är lågt i rang och som det dessutom redan skrattas lite åt, som har så dålig självinsikt och tror att någon ska komma, det är klart att du ska ha nummer 10, Martin. Jag tänkte, det har inte hänt liksom så, men det plockas upp. Och sen så ser jag då mycket riktigt att Martin Braithwaite, för han åker väl till landslagssamling med Danmark, Kasper Hjulmans första landskamp, som de förlorade med 2-0 tror jag, mot Belgien. Och han dementerar då. Jag läste i BT att han dementerade ganska kraftigt och sa så här, självklart har det här inte hänt. Hur kan folk tro det? Men jag undrar, och jag såg även att den dementin skrevs om bland annat i fotbollskanalen och säkert flera svenska medier. Mm. Jag undrar om den dementin kommer fastna i det allmänna medvetandet. Jag tror att de som följer 8 av 10 kommer om några år tänka Martin Brett, just det. Mm. Det var han som trodde att han skulle få Messis tröja i Barcelona. Vilket skämt. Mm. Det här kommer fastna på honom.
Ja.
Trots att det här, han gjorde allt han kunde, han dementerade och sa att det här, vad tror ni? Mm. Det är klart jag inte gjorde. Det vore ju, då vore jag dum i huvudet. Mm. Så. Den fastnar inte.
Nej, det kommer vara så när The Sun om några år gör en lista när de har nyhetstorka och inte kan hitta på fler grejer. Och de gör en lista på här de 10 galnaste kraven från fotbollsspelare de senaste 10 åren. Så kommer den vara med där utan att man tar med att det faktiskt sen kommer en dementi.
Ja, vi ska hålla utkik efter den. Jag känner att jag tar på mig det.
Och inget annat så ska du göra det.
Nej, precis. Ska det vara någon uppgift så får det bli den.
En annan sak som har pågått och hänt sedan vi såg senast, Johan, är ju det som har hänt i IFK Göteborg. Poja har fått sparken.
Mm. Fick Balkander rätt till slut.
Ja.
Tickade in, som man säger.
Tickade in, ja. Mm. Och din spontana reaktion på att han får sparken. Tycker du att det är rimligt?
Nej, jag tycker att det signalerade ganska mycket att IFK Göteborg har lite svårt att veta vad de gör och vad de vill. Och för mig så signalerar det här återigen problemet, och det kanske till och med lite överskattade, att sportsligt vara långsiktig i Allsvenskan. Det går ju verkligen att säga att Poja Asbaghi har haft en del problem i IFK Göteborg. Hans poängsnitt var ju riktigt svagt om man slog ut över hela. Och han hade egentligen en lugn stund bara egentligen lite förra säsongen, va?
Mm.
Den här säsongen tog han visserligen då en cuptitel, men det har ju framförallt handlat om att de har gått så dåligt i Allsvenskan och haft problem att vinna framförallt. Det var framförallt förra våren då som han fick njuta lite grann.
Ja, kan det pika när du och jag satt i vårsolen på Nya Ullevi och vi såg IFK Göteborg i premiären?
Ja, hemmapremiären var det mot Elfsborg. Ja, det pikade väl inte där. Det var väl snarare så att där hände någonting. Ja,
det var starten på.
För de hade ju åkt och varit dåliga mot Eskilstuna i premiären.
Just det, så det varit,
och de var utspelade första 20 mot Elfsborg. Och sen gör de ett mål och så vinner de med 3-0. Och sen sätter det igång en trevlig vår för dem då. Mm. Och då har de ju också spelare som går bra och som en del av dem säljs sen. Det är egentligen enda när det har varit lite lugn där. Eller det var väl hyfsat lugnt i slutet på förra säsongen, men de mattade sig av lite då. Men det stormade ju hans första år då Göteborgsposten skrev att han skulle få sparken. I samband med att Gren försvann och sådär. Och så fick han gå nu då. Det man säger är då att man är väldigt nöjd med Poja.
Mm.
Och att det handlar inte om att gå i någon annan väg nu, utan nu ska vi ta in någon. När vi spelar in har de inte presenterat en ersättare än. Det kanske de har gjort när ni lyssnar, det vet vi inte. Utan att det var någon, jag vet inte om det var Markusson, klubbdirektören eller någon annan, som uttryckte om att det kommer in någon som ska ta vidare det han har. Det framstår som lite konstigt för mig. För att det verkar som att Poja Asbaghi har varit ganska populär bland spelarna.
Mm.
Får intrycket av att han stått ganska nära spelarna i en tid där det börjar bli lite ovanligt att tränare gör det. Du vet, när de tog cupguldet så var det mycket sådär, kunde skämta med spelarna och kanske gå liksom och dunka någon i ryggen på ett sätt som många andra tränare undviker det, känns det som. Men att, jaha, vi ska ta in, han var bra alltså, men problemet är bara då att vi har inte vunnit tillräckligt mycket, men vi tror ändå lite på det här sättet som vi gör.
Mm.
Det för mig är lite konstigt, och man har ju sagt då när man tog in på Poja Asbaghi att gett honom mandat och Ferran Sibila att spela en viss typ av fotboll, ska satsa på unga, och så säljer man lite unga för de går bra som förra våren, och plötsligt så är det en pandemi och då kan en del gamla blåvita plötsligt tänka sig att flytta hem. Bjärsmyr kommer, Jakob Johansson kommer och Värnblom kommer. Går inte riktigt att säga nej, men behövde man liksom passa in så som vi
Sebastian,
sa. Eriksson, ja, glömde jag där. Mm. Men problemet är då att långsiktig sportsligt, det kan ju alla vara så länge det går hyggligt. Man märker ju hela tiden att börjar det gå lite dåligt, då är vi beredda att offra den här röda tråden eller vad det är. Och därför tror jag att det kan vara lite överskattat att vara det. Självklart är det viktigt att vara långsiktig kanske för en kassör, eller liksom man håller i pengarna, eller vet att i den här klubben så spenderar vi aldrig pengar som vi inte har, eller lånesätter oss, eller vad det nu, att man garanterar det på något sätt. Men i takt med också att det har blivit lite större skillnad med att spela mellan de högsta serierna i Sverige, tidigare var det ju inte så stor skillnad ekonomiskt, det kan ju bli det i publik och så förstås, om man är superettan eller så, men nu spelar det också större roll med tv-pengar och så, och folk blir lite räddare för att åka ut, och går det då lite svagt, då är man ju inte så långsiktig ändå. Nej. Och därför tror jag att det nästan är lite farligt att säga att så här, nu ska vi spela den här typen av fotbollen och det här är på lång sikt. För man har så små marginaler i allsvenskan, både ekonomiskt och på planen. Den är så pass jämn fortfarande. Mm. Det är väl Malmö FF då med sitt kapital som har skaffat sig den bufferten. Jag skulle säga inte ens, de har väl varit långsiktiga. Jag ser inte riktigt, de har avverkat flera tränare. Nu går det bra för Jon Dahl Tomasson här, och det ser ut som att Malmö FF kommer ta ett SM-guld den här säsongen 2020. Men inte har det funnits en långsiktig sätt att spela. Att så här, det kanske man har på ungdomsnivå och vi vill fylla på, men man är beredd att göra det som kräver för att vi håller oss kvar uppe i tabellen. Så jag tycker man ska vara lite försiktig med att dra de här när det anställs folk. Och att sådär, utan det handlar väl uppenbarligen då om att hitta ett sätt att göra resultat på. Mm. Och gör vi det på ett sätt som folk tycker är trevligt, ännu bättre. Gör man det på ett sätt som när AIK tog SM-guld med Norling, ja, då blir det lite större press då på att verkligen vinna. Men liksom, det gäller ju ingenting. Nej. När man väl börjar hamna i, när det blir lite panik, då är man inte beredd att vara sportsligt långsiktig. Så varför ska man vara det?
Men en tanke som jag har, och som vi tror att vi har berört i podden tidigare, det är ju ofta när man diskuterar inför en säsong, man kollar på truppen, man kollar på tränaren och tränarstaben, man kanske eventuellt kollar på sportchefen. Så. Och det är utifrån det som man värderar ofta. Hur bra kan ett lag bli? Men i Blåvitts fall så tycker jag att det blir väldigt tydligt att hur bra är styrelsen? Och det är ju ganska ofta som man inte riktigt sätter sig in i. Det är inte så många styrelsemedlemmar du kan säga. Vilka sitter i Malmö FF styrelse? Vilka sitter i Hammarby styrelse? Vilka sitter i AIK styrelse? Man kan kanske ofta en eller två, för det är ofta de som kanske uttalar sig. I Blåvitts fall så är det ju nästan bara ordförande Mats Engström som syns. Och då utifrån vad man har förstått så var det ju så att Kenneth Andersson, som då var sportchef, motsatte sig beslutet att sparka Poja. Och sedan så avgår han. Pontus Farnor är väl den som då tar den rollen just nu, där Kenneth lite oklart ska fungera som en mentor till Pontus.
Han har en rådgivande roll, ja. Gamla konsilieringen.
Precis. Men i en klubb där man, precis som du nu har haft din utledning om den här långsiktighet kontra kortsiktighet och så, och när det blir sån här typ av utfall där sportchefen inte har mandat att vara starkare än styrelsen i sportsliga besluten, så är det ju styrelsen som verkligen styr det sportliga just nu i IFK Göteborg.
Det har väl också kommit vissa uppgifter, jag vet inte vad som stämmer, men om att del kanske finansiärer och sådär skulle ha haft sitt att säga.
Ja, det är också en sån, jag vet inte. Mm. Kan det vara så illa? Jag tvivlar ändå på att det är så, att de här investerarna har haft så mycket makt så att de har kunnat säga, gör så, annars så får ni inte våra pengar.
Precis som Martin Braithwaite kom det en kraftig dementi från investerarna. Men den fastnade inte.
Den fastnade inte. Precis. Nej, men i det här fallet...
Vad är det som gäller? Vem är det som styr?
Och ja, vem fan är det som styr egentligen? Mm. Och jag kan tycka nu, eftersom Mats Engström har suttit som ordförande nu under några olika tränare. Det har avskedat sportchefer. Inte bara en, utan två stycken tror jag bara under hans tid som ordförande. Och de andra i styrelsen, jag har för dålig koll. Det är ju illa av mig.
Men Kenneth Andersson kom ju också in tillfälligt först. Ja. Och blev sen permanent då.
Ja, men det känns som att ganska många gånger så kan man säga så att styrelsen borde avgå. Så var det ju den förra styrelsen i IFK Göteborg. När Frank Andersson, ordförande till exempel, när supportarna verkligen tog ställning mot honom. Om man ställer sig precis på Mats Grens sida. I det här fallet så vet jag inte vad supportarna, om det kokar nu. Eller om man accepterar att det är så här. För att man kanske har fått hem lite av de här hemmarna. För att det är ju också så där, man köper sig lite tid så man får hem Värmdom. Fan, alla blir lite glada. Jakob Johansson löste man. Bjärsmo var väl så att du behövde bara en mittback och så kom han in och så där. Lite grann där hade man inte fått in de här. och gjort, tagit det här beslutet och allt det här hade hänt med Kenneth och så, då tror jag att det hade skakat lite mer. Men nu är det sådär, ah, men fan, det har inte, poängen har ju inte kommit och sådär. Mm. Man lägger ihop och så blir det någon slags logiken, säger ändå att man borde göra någon skillnad. Men än en gång så är det ju styrelsen som tar det här. Och då undrar man, vad har de för fotbollskompetens?
Ja, men också,
är den så vass? Jag är rätt säker, jag kollar igenom den som hastigast. Det var inte ett namn jag kände igen som har liksom lite fotbollskunskap. Förutom Jonas Henriksson som är styrelseledamot, som jag har en bakgrund inom fotbollens värld.
Aha, absolut.
Tydligt. De andra tror jag inte alls har det. Men så sitter de ändå och tar ett beslut över sportchefens huvud. Och det kan hända att man inte har haft förtroende, att det har liksom gått någonstans åt hållet, att man känner att ja, Kenneth Andersson, jag bara spekulerar, att han inte är tillräckligt skicklig på det han gör och så, och detta var spiken i kistan. Du kanske det är rätt, men jag ger ändå mina misstankar lite tyngd, för att detta känns som ett beslut som inte känns så grundat.
Jag tror också att det är svårt att vara långsiktig om man tänker att det ska finnas någon naturlig manual för att vi gör så här i alla beslut, så kommer vår långsiktiga väg på sikt att bära frukt. Mm. Utan jag tror att det beror väldigt mycket vilka personer som är på. Det är ändå människor som både styr och som spelar och som tränar laget. Jag har en bekant som är ganska högt uppsatt diplomat. Jag har såna vänner också. Ja. Och han har då rört sig på väldigt hög diplomatisk nivå. Mm. Både i Sverige och utomlands.
Ja. Topphög, det vet jag.
Ja.
Topphög.
Vem kan det vara? Men hans slutsats, eller en av dem som han drog då efter att ha liksom rört sig i många mäktiga rum. Han har kanske lite mer varit, ska jag säga, liksom lite iakttagare på många sådana platser, är att hur mycket, det här är ändå liksom, det kanske är på liksom hög nivå, FN eller liknande, sådär, att, och det finns tydliga system för hur vi ska göra olika saker och hur saker ska gå till, men hur mycket som beror på mänskliga relationer. Mm. Någon gillar en person och kommer överens med en person från ett annat land, och då uppstår det liksom något samarbete där. En person fungerar inte alls på sin post och då faller det. Att man kan liksom utarbeta vilka system som helst, men att man är ändå väldigt beroende av personer och personers samarbete.
Ja, personkemi.
Ja, och även det kan ju vara en person. Och, liksom i fotbollen kan det ju vara, det kan ju vara en tränare då, som att så här, ja, det sitter i väggarna, sa man kanske när det gick som bäst för, när Malmö hade sin storhetstid för och när Blåvitt hade det. Men det var väl personerna som var innanför de väggarna. Då var de också mycket mer konstanta från år till år, eftersom spelare inte flyttade så mycket. Det var svårt att bli proffs. Och ordförandena var ju mycket mer, vad ska man säga, de var mycket mer operativa då. Med liksom de här forna starka männen, om de var i Öster eller Halmstad eller Malmö eller Blåvitt, var ju ofta en ordförande som var ute och som var vokal och tyckte till och som kunde styra. Det kanske inte var jättemycket föreningsdemokrati alltid, men ofta att det blir också, det kommer kanske när den personen slutar eller så, så kommer det att märkas av. Det går ju, alltså, man kan ta Ferguson i Manchester United, att det är ju inte uppenbarligen DNA eller så, som man gillar att säga, den här klubben som gör att vi vinner, utan att det påverkar väldigt mycket vilken person som är med någonting. Man kan vara långsiktig under en sån person kanske. Mm. Men att om personer, det handlar om det. Mm. Liksom. Och då kommer det aldrig kunna gå att skapa liksom en färdig sån här playbook eller manual för att, och särskilt inte i allsvenskan där marginalerna är så små och där man plötsligt blir rädd för att åka ut och då måste vi göra någonting nytt sådär. Liksom personer som funkar med varandra eller inte funkar, det kommer få folk att ta beslut igen och så gäller någonting annat. Nu ska vi satsa ungt. Vad kul, det går bra för vår unga satsning. Nu kan vi sälja några av de unga. Ja, plötsligt, vad har nu Blåvitt allsvenskans äldsta 11 om alla de här fyra spelar kanske? Inte vet jag. Men det kan gå väldigt snabbt. Jag har respekt för att det gör det, men då kanske man ska vara lite försiktig med att kommunicera ut långsiktiga sportsliga satsningar och sådär. Man hittar sätt att vinna och försöker ha en så pass utvecklande fotboll man kan under tiden.
Liksom. Mm. Då gör du en liten brygga in i det som jag tänkte ta upp nu, nämligen José Mourinhos Tottenham.
Ja.
Har du sett de första delarna på Amazon Prime med, där de följer Tottenham? Samma upplägg som de har gjort med City och Liverpool och så sista tiden?
Nej, Leeds. Det har jag inte gjort. Men jag är såklart lite mer nyfiken än på City, eftersom det utifrån sett hände väldigt mycket i Tottenham under tiden de följde.
Ja. De första tre avsnitten har släppts. Jag tror att det är ytterligare några avsnitt som släpps kanske denna veckan. Och det är ju så, första avsnittet handlar ju om Pochettino och fram till att han får lämna. Och sen så kommer Mourinho in och tar över.
Filmade de när liksom corona kom?
Ja, ja, det är någonstans där som efter avsnitt 3 så är det nog att man kliver in i coronan, tror jag. Han kommer in där någon gång i november, tror jag det, förra året. Och det är ju intressant, hade det inte varit för att det är José Mourinho så hade ju den här serien kanske varit den svagaste av dem. För att man känner att accessen, det var någonting lyxigt i att man fick komma in ändå i Pep Guardiolas omklädningsrum med de här riktigt superstjärnorna. Och Pep var ändå lite av en... Ja, men man visste inte riktigt hur han var i ett omklädningsrum och hur han var med spelare och så. I det här fallet så kommer man inte riktigt så långt in. Man kommer in i omklädningsrummet också. Men man kommer ganska nära Mourinho och man fattar ju att Mourinho älskar att ha en kamera på sig.
Mm.
Passar ju honom. Det är ju som jävla handen i handsken.
Ibland försöker han låtsas om som att han inte gillar det, men alla vet att det trivs du ganska bra med.
Verkligen så. Mm. Nu har jag som sagt sett endast 3 avsnitt, men i de här 3 avsnitten med Mourinho så framstår det som att han är väldigt mycket en typ av ledare som går på inställningsspåret. Det är det som han pratar om. Inför matchen, om han har matchgenomgångar, så handlar det mycket om gå nu ut och visa de jävlarna, vi får inte vara fega, vi måste ut och liksom gå in i närkamparna. Det är hela tiden den typen av snack med alla. Inställning, inställning, inställning. Och men, när Mourinho kom fram så var det väldigt mycket att han var liksom en av de mest taktiskt skolade och slipade. Och fan vad han kunde liksom...
Ja, jag blir förvånad när du säger det. För alltså, Mourinhos aktie har väl sjunkit, får vi väl säga, senaste 5 åren. Generellt sett, va? Mm. Men jag tror att även hans motståndare har väl ändå kunnat säga att han är taktiskt intresserad.
Mm.
Och snarare ibland har folk kanske anklagat honom för att vara för låst till en taktik, kanske.
Ja, ja.
Att inte låta kanske kreativa spelare få den frihet som de skulle vilja. Så jag blir förvånad när du säger om att han skulle vara någon slags gå ut och köra killar.
Nej, men han har ju blivit ansiktet ut för att parkera bussen-grejen och så. Men visst, man kan tycka vad man vill om parkera bussen-taktiken. Men det kräver ju ändå en jävla taktik.
Ja,
för att kunna parkera den där bussen.
Ja, disciplin.
Ja, disciplin.
Och alla övertyga spelarna om att det här är rätt sätt att
absolut,
vinna.
Absolut, så därför blir man lite förvånad. Och visst, det är ju...
Han kanske inte visar allt.
Nej, man visar inte allt. Men samtidigt så ser man ändå vad som sägs i en halvtidspaus.
Kom du ihåg när han hade en väldigt liksom, tidigt utvecklad iPad som kallades för Moped? Då var han ju otrolig. Då kanske hans aktie stod som högst.
Kan det vara det Inter-tiden?
Ja, Inter kanske. Inter Real där någonstans. Han satt med sin moped. Och jag bara, vad har han då? Det är hans moped. Är det inte bara en vanlig iPad? Nej, det är en moped. Fast det ser ut som en moped.
Ja. Även då i halvtidspaus så säger Tottenham ligger under med 2-0. Han kommer in. Det kan vara sådär lite grann. Aurier, du behöver ligga närmare på din motståndare. Men annars är det bara det som det handlar om. Fan, vi måste gå in hårdare i närkamperna. Det är bara det här liksom, retoriken hela tiden.
Mm-hmm.
Och sen så adderar man det då med Harry Kanes ledarskap i egenskap av lagkapten. Han har ju då alltid sekunderna innan de ska gå ut i spelargången för att gå ut och göra avspark. Så är det ju så att de står en ring i omklädningsrummet. Händerna över varannas axlar. Då är det Harry Kane då som ska säga någonting stärkande den sista. Och vi har ju pratat om detta innan, vad man säger.
Mm.
De ungefär Forza-gänget.
Mm.
Och det är ju verkligen Forza-gänget. Så Harry Kane är helt otroligt.
Ja, men det kanske är svårt, folk kanske inte tar in heller. Nej, om det skulle vara för liksom, så att säga, smarta saker.
Jag sa detta till en kompis som också håller på Tottenham. Så har du sett det här? Han sa, jag har sett det här. Och då sa han också, samtidigt man ska vara försiktig. Det är inte så att man behöver... Man kan inte säga för smarta saker, för att spelare är ju inte mottagliga för det, utan de har ju adrenalin på slag och det är liksom, de har fått lite instruktioner, även om kanske de instruktionerna från Mourinho är bara gå in och kötta. Så man har fått lite, man är inte så mottaglig där, så därför kanske det räcker när Harry Kane bara säger, nu ska vi gå ut och nu ska vi vinna 3 poäng, kom igen nu killar. Så det är det han säger.
Bland de mer innovativa grejerna där inför match, det var ju han som jag var och jagade i Billy Ricky, galningen Glenn Tamplin, som är spelarna då sjöng I'm the world's greatest
med
R. Kelly. Framförallt var det kul att se många liksom ändå lite motvilliga mumlar som man verkligen kunde känna för att så här, och vi ser, oj, det är någon som filmar också. Vad fan är det vi står och gör? Här kan vi inte bara köra Forza-gänget.
Ja, men det är ju den känslan, Forza-gänget.
Ja, det vet ju du också, även om det här har kanske varit på allsvensk nivå. Eller superettanivå, damallsvenskan. Där vi ofta har lite mer access när vi har följt en klubb. Och då följer man kanske med på en match. Om man är med på lite möten där så vet ju du också att vad gäller matchplan och taktik så sägs ju ganska lite nära match. Mm. Utan det är ju snarare kanske att man dagen innan på det mötet har varit lite mer nördig. Ja. Att i omklädningsrummet är det ju sällan så himla avancerade instruktioner. Just säkert för att det är svårt för dem att ta in det så nära start.
Ja, men det är det som blir intressant då med tanke på Mourinho. Om man nu framställer honom som att det är en tränare som kör väldigt mycket på kom igen nu gubbar-metodiken. Så har ändå vet man om att Mourinho har ju en final say i den här vad som kommer fram och inte kommer fram. Eller någon av Spurs PR-medierådgivare som jobbar nära Mourinho. Och han har ändå godkänt det här. Mm. Att här förstärker man känslan av att han är en tränare som är lite frånsprungen taktiskt. Och att han är en tränare som allt mer går åt det här hållet. Att han är, kom igen nu gubbar.
Det kan han ju mycket väl vara.
Att han inte, han motsätter sig det lite fan, visar lite grann. Han har ju kört med pilar, när jag ritola. Med mopeden. Jag har den, jag har kvar den från intertiden. Ja. Jag är inte intresserad av den killa.
Kanske har Mourinho känt, han känns ju ganska självmedveten. I alla fall har jag fått intrycket om honom. Och att han vet om att folk har tyckt att han var lite väl låst. Ofta kanske vid en defensiv taktik. Har väl ofta kritiken varit tidigare i alla fall. Mm. Kanske att han vill ta chansen att visa då istället att jag har den här mer så att säga, vanliga mänskliga driva på andan också. Jag står inte här som en robot och bara säger taktik. Men det som har kommit innan var väl att just med man management, att det skulle han då ha varit skicklig på. Att det har funnits många, var det inte Frank Lampard som berättade under första Chelsea-tiden att han efter någon match där det hade gått bra så stod Lampard i duschen och schamponerade sig. Blundade för att inte få schampo i ögonen, det svider ju även för en miljonär. Så när han öppnar så står Mourinho framför honom och bara säger, you're the best midfielder in the world. Och Frank duschar sen vidare. Så.
Och det var bra med management.
Ja, det skulle stärkt honom då. Han chockade honom lite. Men även så här, ja, det var ju snällt sagt. Ja. Amo.
Ja, det finns ju ett par stycken scener. Dele Alli tar han in på sitt kontor. Snackar med honom lite om hans attityd. Att det är bara upp till honom själv hur bra han vill bli och så. Men en gång så tar han in. Det är det första samtalet han har. Det är väl andra dagen han presenteras på eftermiddagen. Gör sitt första träningspass med spelarna. Och då säger han till Harry Kane, du kommer till mitt kontor imorgon. Vi ses där 9:00. Vi tar en frukost, du och jag bara. Och Harry Kane kommer dit.
Vad käkar de till frukost?
Nej, de käkar in frukost. Det är på Mourinhos kontor. Och de har en diskussion där då. Där Mourinho säger att han vet hur bra han är. Och han vet hur frustrerande det är för Harry Kane. Att inte han nämns i samma sammanhang som Messi och Ronaldo. Men att under Mourinhos ledarskap så ska han nämnas i samma sammanhang som Messi, Ronaldo och Harry Kane. Bara, yeah, that's what I dream of. Det är så. Och då har man sett lite grann i den Harry Kane, han ställer på sig gänget.
Ibland är det lätt att vara en bra man management också på den
nivån. Det är det jag säger ju. Vad fan, om man pratar om din diplomat kontakt som säger det. Det handlar bara om liksom relationer. Egentligen. När man kommer till, liksom, ja, till sista punkten. Så är det ju också någonstans så här, det är så jävla enkelt i den här toppmiljön liksom. Vad är det man behöver säga till Harry Kane? Så jag ska göra dig så att du också kommer nämnas internationellt liksom. Du ska bli den här superstaren. Och det är det han vill liksom. Att han tycker det är frustrerande. Ja. Fan. Vad är detta?
That's what I dream.
Och parafraserar Harry Kane. Ja, han sa någonting i den stilen.
Men det är det han utstrålar. Det är ju inte oviktigt det där med att han har final say. Att de har en viss kontroll över den här också. Man vet ju inte om att han kanske ringde till Harry Kane och sa att imorgon kommer de ju filma när du kommer in på kontoret. Sådär. Mm. Vi tar det lite mer avancerade sen.
Men då vill man också Harry Kane ha medierådgivare som säger, nej, du ska inte sitta där och säga, yeah, that's what I dream.
Men det kanske är perfekt.
Det är så jävla platt.
Ja. Ja, men på tal om mänskliga relationer och hur de ska samarbeta eller bråka så har jag läst en bok om Killinggänget senaste veckan. Mm. Vuxna män gör saker tillsammans, så det är väl en biografi över Killinggänget skriven av en kille som heter Linus Kulin. Vi behöver inte recensera boken. Det är egentligen en genomgång bara av det de har gjort och så en del medlemmar är med och pratar och sådär. De som pratar mest är då Robert Gustafsson och Martin Lok. Mm. Och där handlar det ju väldigt mycket om att de här är en ganska dysfunktionell grupp som nödvändigtvis inte ens tycker särskilt mycket om varandra. Mm. De var ju inte något gammalt kompisgäng som bara bestämde sig för att börja göra humor ihop. Du är ju född 81 och jag 82. Då har Killinggänget varit med ganska mycket i ens uppväxt liksom, och ens tonår. Och du har också varit på fester där folk har citerat Nile City och grejer. Mm. Sådär. Nu har de inte gjort någonting på över 10 år tror jag, men officiellt så finns de väl fortfarande, minus Jonas Inde då, som har haft lite personliga problem. Men det handlar väldigt mycket då om att de har samarbetssvårigheter. De börjar egentligen samarbeta av en slump. De får göra det här då i manegen med Glenn Killing. Och efter det så, de har inte sagt att vi är en grupp, utan det är bara vi råkade samarbeta och göra den här. Men med tiden så blir de en grupp då.
Får man fråga, Killing-gänget, hur föds själva det namnet?
Ja, det tar ett tag. Mm. Det är ju då att, det kommer ju från Glenn Killing då, som ju är Henrik Schyfferts ganska, han spelar ju The Straight Man i manegen med Glenn Killing.
Ja, det förstår jag.
Han kommer in och så studsar ofta Robert Gustafssons konstiga karaktärer som dricker klorin. Mm. Eller ska shapea upp i Fjollträsket i Stockholm mot en lite mer vanlige Glenn Killing. Men jag tror att det är, jag vet inte ens om det är de själva som säger det, utan om att det är media eller något som säger Killing-gänget eller sådär. Sen börjar de ju anamma det själva istället. Men hur som helst så fortsätter de jobba ihop, men det är uppenbart att det här är väldigt olika personer. Jag menar, steget mellan Robert Gustafssons folklighet och, alltså han är ju på ett sätt ett komiskt geni. Man kan ju tycka att han är mer eller mindre rolig, men nog är han väldigt skicklig på att vara fysisk komiker och med röster och sådär. Det är ganska långt då ifrån honom, hans folklighet och som åker och gör hotelliggaren och får spela fars till Andres Locco och hans kanske pop-elitism på tidningen Pop. Och den här, som du kommer ihåg från Percy Tårar, den här parodin på Expressen Fredag, när de sitter då och är så överjävligt coola och det är en som är mobbad där som inte är så cool. Den handlar väldigt mycket om dem själva i en liten uppskruvad version. Att det handlar konstant om att skjuta ner varandra. Och folk är väldigt sådär obekväma med varandra. De säger det rakt ut, att Robert Gustafsson säger att man vet att om jag går på toaletten så börjar de snacka skit om mig. Men jag vet om det, för jag gör det samma sak när Henry Schyffert går på toaletten. Och det är nästan aldrig som att någon säger, vad bra idé, vad roligt. Det blir en väldig utmaning att få någon annan att skratta i gänget, för det är bara liksom en, ja, det är banter, fast på en kanske popnivå istället. Och svåra och jävlar att ha att göra med. Sen kommer ju Martin Lok in, som är fan ingen lätt jävel heller. Vid ett tillfälle så ska de möjligtvis samarbeta med Magnus Uggla. Och då har de ett möte med honom, hela Killing-gänget. Och så säger Martin Lok efter 20 minuter, jag tycker inte vi ska samarbeta med den där Uggla. Jag gillar inte vad han står för. Mm. Då sitter alltså Uggla vid bordet. Så, då är man ju inte rädd för obekväm stämning. Så, och det finns ganska många sådana exempel. Och där det bråkas konstant. Men där det då skapas väldigt bra grejer. Allt har väl inte varit, men det är väl inte fel att säga att de har haft väldigt stort inflytande över särskilt folk i vår generation kanske. Och har gjort många produktioner som anses vara 5+. Kanske liksom Ben och Gunnar, Torsk på Tallinn och Nile City och allt vad det kan vara. Och det tycker jag är intressant då, att man uppenbarligen har ett klimat där folk mår ganska dåligt. Och där det är en konstant tävlan hela tiden om att vara bäst. Det är också så att det är uppenbart att de känner att någon är alltid lägst i rang just nu. Det går, ofta är ju då den som har mycket att göra utanför Killing-gänget, som har mycket uppdrag, är ganska högt i rang. Han behöver då inte Killing-gänget så mycket just nu. Medan någon som har det lite tufft just nu behöver det mycket mer. Och då kan de andra vara så här, jag vet inte om vi ska göra något nu. Liksom så här. För du behöver oss mer. Jag kan visa att jag inte behöver det här så himla mycket. Och det är otroligt att de har hållit på så länge med tanke på hur jobbigt det verkar ha varit. Och skillnaden jämfört med ett klubblag är att de behöver inte träffas varenda dag. Då skulle det nog inte ha gått. Liksom. Utan det verkar ju som att de ses väldigt sällan och nu kanske knappt alls. Och så samlas de någon gång och försöker göra någonting. Kanske lite mer som ett landslag då, som inte samlas så ofta. Men vi är ju liksom matade med att man når inte framgång utan bra gruppdynamik. Här är det ju ganska hemsk gruppdynamik. Men ändå så åstadkommer de saker som får många att skratta och tycka att de är briljanta stundtals. Har vi haft några liksom riktigt dysfunktionella lag som ändå har nått någon form av framgång? Jag kan ju komma på att det vore ju spännande nu med Sverige som har jobbat så mycket med gruppdynamik om hela den här Kulusevski, att det blir ett riktigt jävla dysfunktionellt landslag
som
går till EM-semi. Det har varit kul. Alla som nu tycker att det är tråkigt att det är så mycket såpa över det här nu. Jävlar vad det ska bli.
Nej, men nu såg jag att dagens avsnitt av Lunds podcast är med Frans Brorsson. Och jag såg att han stod på sig där gällande Rösler och lite grann den gruppdynamiken som han formade och så. Men det är ju ofta bara kanske att det är en eller två spelare som känner sig att de drabbas av ett vad man kan då säga, ett speciellt ledarskap.
Ja, i det fallet är det ju då så att säga en slags chef som får kanske en del att känna sig osäkra eller dåliga. Men, och annars är det ju mest att man hittar exempel där kanske två spelare har krockat.
Alla två läger, om man säger gamla tidens landslag, när det var ett IFK Göteborg-läger och ett Malmö FF-läger, där det ändå fanns en viss typ av liksom rivalitet mellan dem.
Ja, precis. Men man kände, men man, ja, de kanske körde kvadraten ihop. Då, tror du det var mycket så att Tommy Svensson sa, idag ska vi köra så att vi kör varannan vid bordsplaceringen. Ja. Varannan MFF, varannan blåvitt.
Ja. Nej, nej, för helvete.
Nej, men så kan det ju vara. Men där fick man ju inte intrycket av att de tyckte illa om varandra. Absolut inte. Men det har ju funnits, jag menar, Sheringham och Cole ansågs ju att de inte pratade med varandra. Att de inte gillade varandra helt enkelt. Matteus och Effenberg såklart, som är fortsatt både i Bayern München och i landslaget. Kanske Ljungberg och Mellberg. Att det har funnits två personer som har bråkat eller som inte har uppskattat varandra så mycket. Mm. Det har ju varit ganska mycket. Men det är ganska svårt att hitta det här klimatet där man känner att det är konstant lite osäkert och nervöst. Zlatan verkar ju ha förmågan att göra folk nervösa. Mm. Men det kommer ju nästan alltid ut efter han har lämnat. Som är nu med Galaxy, så dyker upp att, så här, att han var något av en tyrann. Och, eller med Michael Jordan då i Chicago Bulls. Så. Men då är kanske det en som sätter de spelreglerna rätt mycket. Mm. Det sades ju om Västtyskland att det var något av en såpopera innan, alltså kanske på 70-80-talet med Beckenbauer och Rummenigge, att det var så otroligt många starka viljor och egon. Så tror jag det står i Jesper Högströms VM-bok att som vanligt så blev de bara bättre ju mer de grälade.
Ja, precis. Och men, det kan ju funka. Men sen har man ju Frankrikes landslag när de har varit som mest kaotiska.
Mm. Och då har det inte gått så bra.
Då har det inte gått så bra heller. Men då har det ofta också kanske varit
Kameruns VM.
Svagt ledarskap i kombination med att det har funnits lite för stora egon.
Däremot kan det ju finnas, det behöver ju inte vara, jag kanske överdriver lite här om Chile-gänget, sådär. Men de säger, det var, jag tog fram något citat här som jag tyckte var lite talande, om du vill höra. Ja. Här säger Andres Locco: det må låta insiktslöst och gubbigt, men gruppkonstellationen lärde oss väldigt mycket om det läskiga med män i grupp. Det var som en jävla krutdurk. Det var ingen hälsosam kombination, men vi hade ingenting att jämföra med. Och det resulterade att vi sedermera började älta och skriva om det. Om hur vi betedde oss mot varandra och den där heterogena, vita, heterosexuella gruppen inte en speciellt bra uppfinning. Innan den insikten dök upp var jargongen ganska olidlig. Jonas Inde då tyckte nog det mer än någon annan, men det drabbade oss alla. Man kände sig ofta ganska värdelös och ouppskattad, men i mån av ork ledde det till att man kämpade på och skrev ännu roligare skämt i ett försök att vara roligast. Det var en konstant tävling. Och det finns ju något, det behöver ju inte vara att man bråkar hela tiden, men att det här lite osäkra, det kan ju vara på en arbetsplats med, att den här prestationsångesten leder till bra saker. Det är ju något vad vi brukar kalla för en dunkel drivkraft då. Mm. Att i grunden så känns det ju inte som att det är särskilt bra för en. Nej. Men det kan ju leda till saker som utåt sett ser ut att vara bra, de måste samarbeta. För det här var ju ett skitbra spel av det här laget. Eller det här var ju en jättebra humorshow. Eller vad det skulle kunna vara. Mm. Det tror jag ju däremot att många lag snuddar vid. Att det är liksom något av en konstant tävling. Mm. Och ju mer man kommer kanske utanför Sverige, så verkar det ju vara så att det är mindre umgänge mellan spelarna privat, och de tvingas ju vara med varandra väldigt mycket eftersom de delar lag så. Mm. Men att det är ju inte det här fika-gänget som nu börjar återförenas i blåvitt direkt. Och där kan jag tänka mig att de är på ett sätt då, kanske hemma eller med sina gamla vänner, medans de ska tävla mot varandra och sen ska de spela tillsammans varje lördag då. Men att den här konstanta tävlingen och visa sig att jag kan, den kanske liksom får folk att må dåligt, men på sikt, eller på kort sikt, så gör den kanske liksom att folk också åstadkommer bra grejer. Men det kan ju vara lite fult att och liksom snacka om. Sådär.
Ja, det känns som att ganska mycket av det som vi har pratat om idag, tänker jag att vi skulle kunna nästan bara avsluta med att höra vad Jan Guillou säger om sig själv och i sin roll som, kan man säga, som en betydande person. Vi pratar om Mourinho, vi pratar om Jan Andersson, vi har pratat om hur man kanske ska kunna leda dysfunktionella gäng och så. Så tänker jag att jag såg Jan Guillou, det finns ju en serie på SVT nu, två dokumentärdelar där man går igenom hans liv, där man givetvis berör också hans otroliga självförtroende. Jag fnissade till här igår kväll när jag satt och tittade. Och här ska vi se här.
Yrkesmässigt så är det så att jag har nog aldrig haft fel i någon viktig fråga.
Det självförtroendet vill man ju ha. Det är ändå något speciellt.
Ja.
Fan alltså.
Ja, verkligen. Var det inte Inge Blomberg, Uffe Blomberg, vad fan hette den gamla Åtvidmålvakten? Tom Ahland gjorde en dokumentär om gamla OFF när facit fanns. Det är fin. Han har ju ett speciellt, ganska mjukt sätt att ställa frågor på Tom Ahland. Då säger han då till Blomberg, den gamle keepern, du har aldrig släppt in ett mål. Nej, stäm. Att det då alltid har varit någon annans fel. Alltså, så här, jag har gjort precis enligt bok. Så därför, tekniskt sett, har jag inte släppt in ett mål.
Ja, underbart.
Då säger vi, Anders, att veckans avsnitt här har vi gjort i samarbete med C-more. Snart drar den nya säsongen av La Liga och Serie A igång. Och C-more visar alla matcher. La Liga börjar nu på fredag, alltså den 11 september. Med matchen Granada-Athletic Bilbao. Och på söndag möter Alexander Isaks Real Sociedad Real Valladolid på bortaplan. Serie A börjar en vecka senare, lördagen den 19 september. Zlatans Milan möter då Bologna på hemmaplan i första omgången. Och övriga matcher är bland annat Juventus-Sampdoria och Lazio-Atalanta. Simor visar dessutom samtliga matcher från UEFA Nations League i början av oktober. Och glöm heller inte att SHL faktiskt har premiär den 19 september. Simor.se är adressen om man vill läsa mer. Vi har också gjort det här avsnittet i samarbete med Hattrick. I helgen avslutades Allsvenskan i det här fotbollsmanager-spelet Hattrick. Och det blev spännande in i det sista. Stockholmslaget Smokinglirarna toppade tabellen inför sista omgången, men där ställdes man mot sina främsta utmanare, Västergötlands stolthet CAJ Mackers. Mackers hamnade i underläge men lyckades kvittera och sen också säkra seriesegern med sitt 2-1 mål med bara 10 minuter kvar. Vi gratulerar Mackers manager till den första allsvenska hattrick-segern efter 17 år som hattrick-användare. Är du sugen på att testa på Hattrick själv? Spelet är alltid gratis. Man kan regga sig på hattrick.org/offside. Innan nästa säsong startar så får man dessutom en välkomstpresent. Välkommen, säger Hattrick.
Då kanske du vill höra, Johan, vad som händer i Offside-fabriken.
Gärna.
Uppdatering. Nej, vi har en vecka kvar här till vi skickar nummer 5 till tryckeriet. Så det är full rulle i fabriken. Det är övertidstimmar. Och det är fast
lite. Jag tror att du skulle kallat in mig nu som... Som Mourinho kallar in Harry Kane. Vet att du vill nämnas i samma andetag som Nima och Kristoffer. Det är det jag drömmer om.
That's what I dream of. Yeah.
Ja, men det nämnas en lämning.
Ja, det nämnas en lämning. Och också som vi gick ut med här förra veckan. Att Offside Live uppskjutet till månadsskiftet april-maj. Så har man köpt biljett så är de fortfarande giltiga. Man kan gå in på offside.org för att se vilka datum det är som gäller. Och vi vill ju jättegärna att ni kommer där.
Ja, fan vad vi hoppas på det. Och vilken morot själv att få ha det där. Alltså.
Ja,
alltså. Inshallah.
Verkligen så. Så, nej, fan, och det känns kul. Vi har lite roliga reportage där på gång till nästa nummer också. Nu behöver inte jag filtrera mina idéer så mycket. Jag bara kör. Ingen som säger nej. Så man får se om man märker att det är lite mer Bengtsson-präglat än Orenius-präglat. Nästa nummer. Det här numret har vi ändå hjälpts åt att planera en del.
Ja, vad bra.
Känns det tryggt?
Ja, det gör det. Ja. Absolut. Det känns som att ni jobbar hårt. Och jag återgår nu till mitt lilla barnliv.
Du lyssnar på Spotify-spellistan?
Ja, när jag får tillfälle. Just nu ska jag nog mest hem och vabba lite. Men framåt kvällen, absolut. Hörrni, vad kul att ni fortsätter vilja lyssna på oss. Rösta på oss i guldskölden nästa år.
Nästa år? Då jävlar. Ska vi bli en av de nominerade? Ja.
Tack så mycket. Ni kan ju nå främst Anders då just nu kanske. Kanske lättast att mejla direkt till honom på anders.bengtsson@offside.org om ni vill ta upp något som har med podden att göra eller något annat. Så får ni ha det så bra så länge. Vi ses om 2 veckor igen. Ciao!
Ta hand om er!